Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Michelle, är du utbränd?
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Hur jobbigt är ditt liv på en skala från 1 till 10 idag, Michelle? I really want to know.
Jag tycker allt är väldigt jobbigt.
Känner du att världen är emot dig?
Nej. Jag känner att jag har haft extremt mycket försprång i mitt liv. Men trots det är jag trött. Stäm mig. Hur mår du?
Toppen. I wanna high again. So beautiful. Jag har också tagit till mig ett samtal som du och jag hade i stängda rum. Alltså off mic.
Mm.
Och har nu helt kopplat bort mina känslor.
Just det, jag gav dig tipset att vara lite mer numb.
Ja, precis.
Att stänga av dina känslor lite mer.
Ja. Och då har jag börjat med ett mantra som jag då har fått från You Guessed It, TikTok. Som är not my circus, not my monkey.
Och det betyder...
Om det är kaos, det är inte ditt problem. Det är inte din apa som håller på cirkusen.
Ja, jättebra. Mitt favorituttryck är... Jag måste bara tänka, för jag har för mig att jag hade ett. Jag måste bara komma på vad det var.
Aha. Det hade du nära till hands.
Vad heter det? Är det It Takes Two to Tango? Som är mitt favorituttryck. Men att det är skönt, för då känner man så här, och det är inte bara jag som driver den här konversationen, eller liksom, det är inte bara jag som ansvarar för det här, utan takes two to tango.
Det kan man applicera på allt i livet.
Ja, verkligen allt. Så att man aldrig bär eget ansvar för något.
Nej.
Annars...
Nej, men alltså, life goes on, honey. Jag sitter och planerar att jag kanske ska ta en liten weekend till Köpenhamn eftersom att deras restriktioner försvinner. Jag blev också väldigt sugen på att åka söderut eftersom att du var söderut.
Ja, i helgen. Jag var i Skåne. Var jag? Hälsade på kompisar, bland annat min bästa kompis som var, vi var alltså verkligen nordvästra Skånes störigaste tjejer under gymnasiet. Och nu är jag fortfarande störig medan hon har köpt ett hus på landet och skaffat barn och hundar. Och odlar saker och bakar kakor om dagarna. Och jag bara förstår inte hur det kunde gå så snabbt. Men också hur det kan vara så stor skillnad att jag fortfarande kan leva ett liv som en tonåring. Och hon...
Just det.
Ja, nej, men det har varit mycket. Många djup djupa diskussioner om moderskap och barndom.
Mm-hmm. Och vad känner du, att du är glad att du är fortfarande en tonåring, eller att du också hade velat köpa hus på landet och baka kakor och ha barn?
Jag känner att jag typ är arg på mig själv för att jag har missuppfattat vad som gör en lycklig i livet, och
just det,
att jag kommer vara olycklig överallt.
Ja, wow. Same. Den insikten är kanske den värsta vi har i livet.
Ja. Och sen
när man inser
även...
att man hoppade på den här stegen som är helt onödig.
Ja,
kommer
eller
aldrig
inte onödig.
Nej, men...
Alltså det jag känner är att när jag är där ute så är jag avundsjuk på dem och tänker att de lever ett drömliv och att det finns komponenter där som är det enda som gör en lycklig på riktigt i livet. Mm. Men jag hade fortfarande känt mig unfulfilled. Samtidigt som att leva det här livet jag lever nu finns det komponenter som gör mig fulfilled, men jag är också olycklig. Fast ja, jag är inte olycklig, jag är också extremt glad, men det finns så extremt bottenlös känsla av meningslöshet varje dag.
Och den är djup som avgrunden. Det är kvicksand.
Nej, men det tar aldrig slut. Vad lever vi var egentligen?
Snälla röra, be inte mig svara på det, för att jag, det här är det enda jag har spenderat de senaste typ 4 veckorna med att existentiellt må piss över det. Jag bara, what is life? Hur töntigt det än må vara. Men gud nej, jag har tyvärr inget svar, Michelle, sorry. Jag är inte Foucault, så att jag kommer inte kunna ge dig en smart analys på detta.
Jag mår verkligen bra. Jag åkte tåg, nattåg hem.
Det var... Hur var nattåg?
Underbart, alltså det där. Ja, då kände jag livet i mig.
Mm.
Men hade du... Det var så mysigt.
Men hade du nattåg med sovplats eller nattåg?
Ja, sovplats. Nej, men det är så mysigt. Max, men... och jag kan tänka mig att det är väldigt sex, alltså sexig, ja, stämning.
Jag tror att jag, för att vi alla vet ju att jag, ja, nej men alltså, det har ju hänt. Vi alla vet min historia om vandrarhemmet i London.
Nej.
Nej, nej. Nej, men då ska jag dra den väldigt snabbt för dig, för det är exakt den sexstämningen. Nej, men jag hälsade på, eller jag hade, nej, lol, jag hade flyttat dit, men hade liksom ingenstans att bo i början. Och så var jag hos en kompis, och sen så kunde jag inte bo där den natten, så då tog jag in på vandrarhem. Och då skulle vi lämna av mig på det här vandrarhemmet. Och då hade jag en annan bekant som bodde där, men vi fick inte lov att flytta in i samma rum. Long story short, det är en 8-beds-rum. Det är jag, öppnar dörren, och det är en annan kille där inne, och ingen annan i de här sängarna. Jag lägger mig, han ligger och sover, jag ligger andra änden av rummet. Och så börjar vi prata lite, och så börjar han typ säga så här, oh, yeah, man, I feel a bit lonely sometimes. Jag bara, oh, yes, that can happen. Och han bara, yeah, like I feel quite, you know, like lonely right now. Och jag bara, okej. Och sen så går han upp och röker och står i sina väldigt, väldigt små, tajta boxers. Och är väldigt sexig. Och sen så lägger han sig i sängen igen, och sen så säger han, om jag skulle fråga om en kram, skulle du vilja ge mig en kram då? Och då sa jag ja. Så då klättrade jag ner från min lilla bankbädd och kramade honom, och sen så började han grovhångla med mig, och sen så låg vi. Ja. Han var hetero och hade tjej.
Ja. Hade ni haft vibe innan det, eller kom det från? Alltså?
Nej, nej, nej. Alltså jag anlände 11 på kvällen. Han vaknade och fått säga hej.
Det gör ju bara lite obehagligt. Men I'm good for you. I'm glad that happened. Eller?
Was I a hoe?
No, you're not a hoe. But he was like a little bit of a psychopath.
Absolut, men han hade psykobeteende. Han pratade om att hans pappa var någon så här känd gitarrist, och han var egentligen jätterik, men nu var han tvungen att, han ville inte att hans föräldrar skulle hjälpa honom, så det var därför han hade tagit in på det vandrarhemmet, för att han inte pallade bo på gatan, men ja, han hade egentligen
han
jättemycket pengar.
Han var ju sprittsprångande.
Jag vet, och vet du vad? Det är sådana jag dras till. Så vad ska vi, vad ska jag göra? De har den extra spicen.
De har ju tyvärr det. Jag tycker det där lät jättemysigt. Det enda jag tänkte på när jag låg där var, jag undrar hur stämningen är i killsovrummen. Sovvagnarna.
Förlåt, är de könsuppdelade?
Jag tror det. Ja. Det är det jag menar.
I'm booking a ticket. Jag kommer här den efter enbart åka nattåg kors och tvärs. I hopp om att hitta lite straighta män som är kåta mitt i natten.
Man behöver liksom inte, vad gör man ens när man betalar hyra i en lägenhet? Alltså man behöver typ bara roadtrippa runt i nattåg. Vi kan inleda med att säga, förlåt.
Ja, vi kanske ska börja med den enda nyheten.
Ja, precis. Jag tänkte säga att vi tyvärr måste lägga ner podden i och med att vi
case closed.
Haft ett gräl.
Ah.
Och inte kan prata med varandra längre. Nej.
Också att du skickade folk i kommentarsfältet att skriva mot mig i din ton. Wow.
I don't know who this bitch is. Förlåt, jag ska inte säga ordet bitch om folk kors och tvärs. Någon anmälde en story.
Oj, det kan man inte uttala bög.
Det var en kille.
Ja.
Men vi vet ingenting om hans sexuella läggning. Anekdot nummer ett. Någon anmälde en av mina stories när jag kallade min kompis för en bitch. Och sen dess har jag blivit scarred for life.
Mm.
Och har nästan fått Tourette och vill kalla alla för bitch som ett sätt att rebella. Och jag undrar om det är någon av er som anmälde min story när jag kallar någon bitch, kan ni snälla sticka och brinna. Nummer två där vi pratar om är att på vårt Instagram-konto Paparazzi-podden lade du upp ett inlägg om att Rihanna är gravid.
Mm.
Och du skrev, vet ni hur det går för Michelle nu när allt... När jag alltså vann gissningsleken way before hennes 24 hours sen inlägg på story om stora kläder på Rihanna. Anyways, grattis Rihanna. We've been you since episode 102 september 2021. Det här är invecklat. Men jag, dagen innan Rihanna kom ut med att hon är gravid, la jag upp en story om att hon har på sig väldigt stora kläder. Och
eftersom
insinuerade
att
hon är gravid.
Om det.
Och ja. Du, alltså det här är det mest komplicerade jag någonsin förklarat. Nästan så jag känner för att hoppa över och sen få de som fattar, de fattar. Men jag...
The girls that girl, they girl. The girls that don't, they don't. Right. Det var inte alls så den går, men vi lämnar det. Åh nej, nu var jag gammal.
Allt vi säger är en rebus. Med intern skämt. Hälften av intern skämten har skett så här offentligt. Hälften av dem är så här halvt mellan oss. Men då kommenterade en person då som jag kallade bitch på Instagram-inlägget. Vi håller tyst om att cirka alla A-list-artister förts på tal i frågan i I Presume. Men absolut, grattis Max. Du är så duktig. För du vill klima att du var först med att säga att Rihanna var gravid. Vilket du var först med. Jag trodde inte det när vi pratade om det i september. Men du sa också först en lång utläggning om att Ariana Grande är the pregnant A-lister som det har riktats om. Sen en lång utläggning om att det är Katy Perry. Sen kom vi till Rihanna. Jag var skeptisk. För jag tänkte, alla har sagt det varje år. Varje år säger någon att hon är gravid. Ah.
Men jag handlade på känn, vet du, för att jag är synsk.
Mm. Som du var synsk när du sa att Ariana Grande är gravid. Så Rihanna!
Men också fråga nu. Vad ska vår röda tråd vara i den här podden nu? När vi inte kan gissa fler gånger.
Jag tycker vi kan försöka komma på varför de har sytt på en extra bit tyg på hennes jeans i hennes pregnancy photoshoot.
Vi behöver prata om val av photoshoot. Och alltså förlåt, men det här är också så här första bilden på att du är gravid och det är det här som kommer bli liksom look my kid. This is when we announced you.
Det är paparazzi-bilder, men det är ju en betald paparazzi. Det var någon som skrev till mig till och med och visste exakt vad paparazzin hette och att han är vän med Rihanna. Och de ser retuscherade ut. Och det är också konstigt, så här, under en bro i New York med snöslask. I don't know. Men I love the outfit. Or I mean the top half of the outfit. Det är inte jättesnyggt med killar i ja, snygg outfit ASAP. Fint. Men kul.
Ja, så kul. Nu kommer vi inte få ny musik på tag.
Nej, men det är... Det är inget.
Det har vi gett upp.
Gud vad mysigt. Hon har alltid velat bli mamma. I'm so happy for her.
She's just glowing happiness. You know what I mean?
Mm, hon är faktiskt väldigt snygg.
Och bra att hon droppade nytt smink igår. We love a busy queen som rider på the PR.
Publicitetsvågen.
Ja.
Älskar att dagen efter hon meddelar att hon är gravid och lägger hon upp en bild på sig själv med bildtexten Icon.
Mm.
För att göra reklam för sin nya läppstiftslinje.
Starkt.
Undrar hur Drake mår.
Jag såg en jätterolig tweet som jag inte ens kommer att palla citera. Men den gick samma typ så här. Vad kul det blir när vi ska föra hans deprimerande låtar. Hans comeback.
Just det.
Du vet, så här. Mot henne nu. Vad bra musik det kommer att bli. Mm.
Det var en riktigt rolig tweet. Tack. För att du tog med den. Vem var det?
Ja. Nej, ja, men han mår ju piss.
Ja, jo, det gör han. Han upp en video på sin son. Adoni. Där, för han har ju en son med en fransk kvinna som det ryktas om att hon var eskort mer eller mindre. Och så lyckades hon bli på smällen och nu har hon en son som bor i Frankrike typ, tror jag. Och i den här videon så säger sonen någonting på franska till honom. När jag är gammal så kommer du vara död och återgå till universum. Och sen när han översätter det på engelska till Drake så säger han typ något annat, mycket mer poetiskt. Och Drake bara, ah, that's so cute, och lägger upp det på Instagram. But really, när man hör det pojken säger, så är det ju dödshot. Det är jätte... Honestly...
Lite disturbing.
Ja, jätte. The child faktiskt. Is a potential murderer.
Också på franska, det gör det hela lite mer så här sinister.
Jätteobehagligt.
Tror du Drake behöver vara orolig?
Ja, han borde vara orolig över sin treåriga sons planer.
Nu ser jag här att jag började på en update om Adele, men det är bara att jag har klistrat in citat. Så att, I'm just gonna wing it.
Do it.
Nej, men som vi alla vet vid det här laget så var ju vi först med svenska nyheter att breaka att Adele är en diva och att hon inte ställde in på grund av corona utan att hon ställde in på grund av lite issues med sin lilla show i Las Vegas. Hon hade ju ett Las Vegas residency på Caesars Palace, iconic, där hon hade bett om byta ett ljudsystem, videosystem, bla bla bla. Men det som då kom ut, som så blev bekräftat, var att en av de stora problemen var en pool. Har du hängt med på detta?
Nej.
Då skulle hon tydligen någonting flyta in pool. Redan där hör jag, that's not Adele. Who is pushing her right now? Hon vägrade göra det, tyckte inte det var bekvämt. Det var någonting med en 60-mannakör som inte riktigt funkade heller. Bla bla bla. Nu så tror man att det inte ens kommer bli en postponed utan att hon helt är cancelled från att ha sitt residency på Caesars Palace. Enligt källor, ja, det är TMZ som jag nu kommer citera. Så De Caesars och Live Nation vill extremt gärna boka om detta eftersom att din showen är värd 150 miljoner dollar.
Mm-hmm.
Som just nu inte finns eftersom att hon vägrar uppträda. Mm, vad bra citat av allt här, Max. Bla 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 bla.
Vilken bla bla bla.
Ja, det här var inte så bra. nej, men det kontentan av det här var att problemet enligt källan, det här var inte någonting som dök upp förra veckan, det var det vi också spekulerade i förra avsnittet, utan det har pågått under 2 månaders tid. Där de inte har kunnat komma överens om showen, och därför så undrar folk nu varför ställer hon in 24 timmar innan när hon clearly har vetat om i typ 2 månaders tid att hon typ inte kommer stå på den scenen. Nu är allting ihoppackat, det finns inte ett spår kvar av Adele i närheten av arenan, så att det är inte som att hon kommer komma dit nästa månad. Caesars Palace letar efter en ersättare som ska fylla upp de här datumen där hon skulle ha uppträtt, och vet vem som förhandlar så att hon inte ska behöva betala ersättning på de här 150 miljoner dollarna.
Hennes nya kille. Mm.
Är det bara jag som börjar ana onåd?
Nej. Det är väl alla.
För nu känner jag så här. Den här sidan av Adele, inte sett innan.
Men va? Hela hennes grej är väl att hon utstrålar bara messy entertaining.
Men det här är inte messy entertaining. Det här är något annat. I don't like it.
I don't like it either. Makes
me ick.
Yeah, I don't like it very much.
Itch.
I don't know.
Det var allt på Adele-updaten. Tack för mig. Skål, Max.
Det kom ut en ny studie. Här om dagen om Meghan Markle. Det finns ett Twitter analytics company som heter Bot Sentinel. Oj. Som utför studier om olika internet någonting.
Ja.
Någonting gör de. Men de verkar ganska legit. Och de har släppt en rapport om hatet mot Meghan Markle på Twitter, där det kommit fram till att näthatet högst troligen var organiserat. Jag tycker det här var skitintressant.
Oj.
Hör och häpna. Det de insåg var att 70% av alla hat siska inlägg om Meghan Markle kom från bara 83 konton.
Är det ryska bots?
Det står det ingenting om. Jag tror inte att de är ryska.
Nej.
Eller vad vet jag? Eller varför skulle Ryssland vilja bring down the British royal family?
I don't know. Men för att det brukar alltid vara, när något sånt här händer så kan man alltid skylla på rysk trollfabrik.
Just det, jag tror snarare att det de insinuerar att det kanske är någon annan. Vem skulle vilja bring down Meghan Markle? I don't know. Jag säger inget så har jag inget sagt.
Nej.
Och de här tweetsen, ja, men som sagt, 70% av alla tweets kommer från totalt 83 konton. Och de här inläggen har nått runt 17 miljoner Twitter users.
Men
så man
gud.
Förstår hur virala de har blivit.
Mm.
Och de identifierade 55 primary accounts som har huvudsakliga ansvaret för de flesta inläggen. Medan 28 av kontorna är secondary accounts som mest existerar bara för att göra att de här tweetsen från the primary accounts blir virala.
Just det.
Och en person som jobbar på det här företaget, Bot Sentinel, säger: "This campaign comes from people who know how to manipulate the algorithms, manipulate Twitter, stay under the wire to avoid detection and suspension." Ja, det var tydligen vdn som sa det. Christopher Bowsey. "This level of complexity comes from people who know how to do this stuff, who are paid to do this stuff." De har även sett att klipp. Organisationen hittade också ett fall då en konspirationsteori om Meghan och Prince Harry, om deras Time Magazine cover som kunde länkas till de här nättrollen, eller vad man ska kalla dem. Hur den konspirationsteorin, de kunde följa hur den sen tog sig in i flödet på an award-winning journalist and author som sen delade den här teorin på Twitter och tog upp det på tv-nyhetsprogram. Så det är intressant att kunna följa den här påverkan. Twitter bot networks faktiskt funkar. Och nu i januari så har fjärde delen av deras rapport kommit ut och den fokuserar på YouTube. Och de menar att single purpose hate accounts coordinate on several platforms. Och de använder Twitter to spread disinformation, monetize their hatred and circulate conspiracy theories on YouTube. Så det finns ett samband mellan att starta på Twitter och sen göra mer djupare och tjäna pengar på det via YouTube.
Ja.
Tyckte jag var lite intressant.
Ja, vi alla vet vem som är avsändaren.
Du tänker att det är The Royal Family.
Boris Johnson. Jag tycker han kan få den här också. Vi lägger den på honom.
Vad vinner han på det?
I mean, he's been partying away, drinking. Jag tror han också ligger bakom en liten Twitterstorm här. Nej, det är såklart att det är The Royal Family. Man är väl inte dum i huvudet. Man är inte född igår, så att säga.
Men det måste vi ju säga, det är såklart att vi inte vet.
Allegedly.
Ja, vi sitter här och hittar på. Vi sitter här och sprider fake news.
Just det. Aj då.
Det är inte bara Rihanna som haft babylycka i veckan. Det är även... nu kanske ni tänker... Vänta lite. Nu ska jag säga det här.
Jag är så på väg att skrika om det är Dakota Johnson.
Nej, det är inte Dakota Johnson.
Åh, oh, gud. Kan du vet du hur min värld kommer gå sönder när Dakota Johnson säger att hon är gravid? Men ingen mindre än det jobbigaste vi har. Sångaren av Coldplay. Nej, men... Stoppa allt. Jag kommer må så dåligt. Jag kommer må så dåligt.
Men det kommer ju hända.
Nej, det kommer inte. Vet du vad? Jag tror inte hon kan få barn.
Så kan inte bara säga. Men ja, nej Max. Den jag pratar om är såklart Nick Cannon.
Just det. Vad är det? Vad var det ni tweeten sa? First child of the calendar year.
Ja, exakt. Det är bara januari, men han har redan hunnit få ett barn. Förra året så fick han ju fyra barn inom loppet av ett år. Sen innan har han Moroccan och Monroe tillsammans med Mariah Carey. Sen fick han två barn med en annan kvinna. De barnen heter Golden och Powerful Queen.
I know, starkt.
Sen i juni 2021 fick han tvillingar Zion Mixolydian och Zillionaire.
Favorit.
Sen samma månad föddes hans sjunde barn Zen med en annan kvinna. Så de senaste fyra barnen föddes inom loppet av ett år. Men tyvärr gick den yngsta bebisen Zen bort i hjärncancer 5 månader efter han föddes. Nick pratade om det här på ett väldigt fint sätt och verkar såklart ledsen över det. Men det vi får veta nu är att samtidigt som han sörjde bortgången av det barnet så skaffar han en åttonde bebis med en annan tjej.
Men annan?
Ja, new baby mom. New year, new baby mom, I always say.
Min fråga som jag känner att ingen har ställt, det är att jag ville veta vad Mariah Carey känner i allt detta.
Jag undrar det med. Alltså, the audacity att befrukta Mimi. Mm-hmm. Och sen gå runt och sprida
och
sin säd lite till kreti och pleti. Under all kritik. Jag tycker vi borde införa en ny lag som är efter man har impregnated an icon så är det tvång på vasektomi. Heter 100%. Det? Heter det vasektomi? Då är det, ja. Det är det. Det är det nya lagen.
Sterilisering heter det också på svenska.
Ja, då är det det. Tack. Jag undrar även om... För jag skulle väldigt gärna själv vilja få child support.
Just det.
Efter det kom till vår kännedom att Tristan Thompsons baby moms får $40,000 i månaden. Mm. Och då har jag tänkt, om jag ägnade ett år med laserfokus på att bli gravid med någon som är väldigt rik, och det måste förmodligen vara en amerikan, för jag vet inte riktigt hur child support systemet ser ut i andra länder.
Nej.
I Sverige kan man ju inte bli rik på att få barn, tyvärr. Har jag googlat.
Verkligen en av få grejer man inte kan bli rik på i det här jävla landet. Vet du vad det är? Det är faktiskt kvinnohat.
Ja. Nej, men jag bara tänker, om jag skulle DM 100 NBA players.
Ja, så kommer en svara dig 100%.
Okej, okay. Jag tänkte mer så här, tre. Men
Jag tror man ska lägga, vet du, man ska faktiskt lägga ribban lågt, så blir du pleasantly surprised när tre stycken DMar dig.
Men jag tänker, jag tar ut ett lån. Jag gör Brazilian butt lift. Jag byter profil totalt på Instagram. Jag alltså trakasserar Nick Cannon, Tristan Thompson, alltså ditt och datt.
Men vet du vad jag tror istället att du ska tänka här? Now is your time to shine. Därför att Julia Fox is what they want nu. De här rika männen. Ja. Så jag tänker så här, du behöver inte göra det. Det enda du behöver är att ta ut ett lån så att du kan vara typ 3 månader i valfri amerikansk stad.
Miami. Där det finns, vägen till alla yachts på Miami.
Ja. Jag hade kanske valt en annan stad än Miami, för jag tror att det är högt tryck där. Jag tror du kommer behöva fightas med många andra.
Lite lägre konkurrens, menar du?
Precis. Men jag tänker så här, vad var det Tristan var när Chloe typ så här flyttade till ett annat land, fast det var i Amerika? Cleveland.
När hon flyttade till ett annat land när det var typ i Amerika. Ja, jag drog till Cleveland och raggade på NBA players. Sån.
Ja.
Perfekt. Kan vi prata lite om att det ryktas om att Brad Pitt och Lykke Li är ihop igen?
För sen blev det ju debankat typ en dag senare.
Max, ja, någon på Lykke Lis team sa typ att ja, de är bara vänner, de är grannar. Det räknas inte som bevis.
Nej, just det, för att det andra räknas som bevis alltså.
Okej, först, det var ju Fanny Klefelt i Gott snack som spridde ryktet först.
Det rullade,
hon,
så att säga.
Hon känner någon, så, eller vart fick hon det ifrån? Luften?
Oh, jag kommer inte ihåg. Men jag tror inte att det var luften. Men jag tror det var luften.
Nej, jag tror att det var lite mer substans av luften. Men liksom...
Okay. Ska vi ringa och se om hon svarar och fråga?
Jättebra förslag.
Hur är läget? What's the vibe?
Nej, men jag har verkligen ingenting att bidra med. Jag har sagt att jag googlar huskur mot munblåsa.
Perfekt.
Ni vet en sån plupp på tungan som är så fitt ont.
Ja.
Men 10 dagar.
Det får man ofta innan man blir sjuk. Så det var ju kul.
Grattis till dig.
Perfekt. Så det är som en liten sån. Bra, bra. För jag tänkte precis att jag det var pricken över it.
Vi har en fråga, men jag känner Max, du får ställa den, för att jag antar att hon har mig sämst. So,
jag har er faktiskt lika bra.
Vi har wow, nej men Michelle, bara kör på. Det känns som att du...
Ja, men vi satt här och diskuterade hela den här grejen med Brad Pitt och Rickie Lee igen, va?
Ja.
Och så kom vi på att hela det riktigt började med dig.
Jag vet.
Så undrar vi, var det taget från luften eller hur legitimt är detta rykte?
Alltså, mitt rykte, jag är irriterad på att det har blivit en grej nu, på riktigt. Inte för att jag vet om ryktet är sant eller inte. Jag fick höra från flera olika personer. Så här, har ni hört att de dejtar? Alltså det bara var ett samtalsämne. Och när jag pratade med folk om det så var folk så här, Jaha, men när jag var såhär, gud, har ni hört att de två dejtar, så har folk sagt till mig att de bara, men gud, det där är old news. Och sen hörde jag någon historia om att typ han hade kommit hem, att typ Lykke Li skulle äta matmiddag med sin familj och ta med sig sin nya kille. Och sen var det en grej att såhär, hon kom dit med Brad Pitt. Alla bara, va? Alltså, du vet. Gud, jag berättar historien dåligt.
Jag tyckte det var jättebra.
Det var jättebra sagt.
Fantastiskt.
Men det är min... mitt rykte. Sen fick jag höra samma dag som det här blev en stor grej, så fick jag höra från en annan person, alltså innan så här, jag fick höra av en person att de har gjort slut, och sen typ senare under eftermiddagen så exploderade den här grejen igen om att de är ihop.
Ja, för nu är vi inne i en ny period då ryktena har börjat florera igen
att de är ihop.
Ja, jättemycket. Och så står det alltid så, from Swedish sources, jag får ingen cred.
Men nu är det för att en person har sett dem äta middag någonstans och skrivit det till Dumois.
Fast det var jättelänge sedan.
Nej, det var i veckan tror jag.
De har varit på middag igen.
Ja, de kanske har fler middagar. Så kan det vara.
de äter förmodligen mer än en gång. För jag vet faktiskt inte. Jag tycker dock att min magkänsla är någonting som pågår.
Det här står det också. Jag började googla lite efter. Jag har blivit inte levererat läsavning innan för att jag blev irriterad. För att det är mitt rykte och jag kan på det. Men att här står det att de inte dejtar.
Jag vet, det är någon på någon av deras team som har debunkat ryktet. Men det kan väl vem som helst göra.
Det är bara att säga att ni dejtar inte, men så gör de den dagen.
Ja, men varför skulle det vara hemligt? För att det är jobbigt med...
Det är väl alla kändisar vill ju aldrig dit offentligt i början om det inte är typ Julia Fox och Kanye West, för det är lite psykotiskt.
Lite?
Direkt så här, då ska ni bli ihop, alltså det blir en så stor grej.
Exakt. Så om det satt de dit där hade de absolut inte sagt någonting om det.
Pitt och Lykke Li. Så var det jag som förstörde. Och jag är också jättenöjd med det. Du
ja, men...
det är mina sources, jag vet inte, ni sitter ju på all riktig intel. Hur sant
tror ni att det är? Nej, fan, ni sitter och gissar.
Ja, det här är gissningslek.
Men det, jag kan ju inte heller säga det när folk bara, men hur, alltså det var ju journalister som hade av sig till mig, bara, var kommer riktigt ifrån? Och jag är så här, jag kan inte ge dig ett namn, alltså jag har ingen aning. Jag har bara haft det här. Det har bara hörts runt omkring. Jag har ingen aning om vilka det är som har sagt det där till mig.
Men det är kvinnlig intuition.
Ja, det känns legit faktiskt.
Ja, visst känns det legit.
Vilken grej!
Ja, nej men...
Du får ju grannar också tydligen.
Ja, nej men alltså jag tror att vi alla kollektivt i den här podden numera kommer ha rubriken att de dejtar.
Visst.
Då är det bekräftat.
Tack
så himla mycket, Fanny.
Tack så jättemycket.
The original Brad Pitt och Lykke Li skvallraren. The original Brad Pitt och Lykke Li skvallraren.
Branda mig som det, jag behöver det.
Ja, originalet.
Jag älskar sånt.
Tack så mycket för att vi fick ringa.
Ja,
puss, hej.
Anyways, ja. Det här var i juni somras som hon började sprida det ryktet, och sen spreds det vidare till Dumois, och sen har det spridits vidare till andra skvaller tidningar. Det dementerades. Sen har det inte varit så mycket mer om det, men nu har ytterligare en person skrivit till Dumois att de såg dem äta middag ihop.
Just det.
Och tydligen och bor de väldigt nära varandra. Ja, exakt. Och nu har någon i deras läger dementerat det igen. Men vet ni vad? Jag köper inte. Jag tror att de kanske dejtar.
Ja, för vet du vad jag ville säga här? Lykke Li, för mig, har liksom lite samma vibes av kvinna som Angelina Jolie.
Det har hon inte för mig. Men it still makes sense.
It makes a lot of sense.
It makes total sense.
Kan du tänka dig musiken hon kommer skriva när han har varit en douchebag mot henne?
Faktiskt inte.
Hey, det var ju kul. Det kan jag i alla fall.
svårt att veta. So sad, so sexy.
Oh, so sad, so sexy.
Den är väldigt bra.
Så bra. Inte jättebra album, lite besviken.
Ja.
Men låten är bra.
Men ytterligare gång, en gång. Hur kan det finnas dålig musik?
Så bra fråga. Mm. Men jag såg en TikTok.
Mm.
Alltså jag bara önskar att jag någon gång i livet kunde få nyheter och information från andra forum. Men anyways, som handlade om typ så här, the music industry is dying, bla bla bla. Men då är det så här, new studies show att just nu så står alltså gammal musik, alltså katalogmusik på skivbolag, för 70% av skivbolagens intäkter. Vilket innebär att ny musik alltså bara är 30%.
Ja, men that makes sense. För gammal musik finns det alltså 100 år av material från. Ny musik finns det bara några år.
Nej, alltså det är för att ny musik inte har så, den har, så har inte fördelningen varit förr.
Det är för det har aldrig funnits så mycket gammal musik som det finns nu.
Okej, stark analys, Michelle. Det, jag skulle snarare våga
påstå att det är definitivt så det är.
Nej, det är för att ny musik inte slår igenom på samma sätt längre. Och att vi nu konsumerar mer gammal musik på grund av TikTok.
Inte på grund av TikTok. Jag känner, nej, absolut jo. Inte. Nej!
Men Michelle, jo, vi konsumerar mer gammal musik på grund av TikTok. Det är därför artister får revivals på låtar som är kanske 5 år gamla, 10 år gamla på grund av TikTok. Det är så folk hittar musik numera.
Jo, det är så folk hittar musik numera. Men vi lyssnade på gammal musik innan också.
Men jag lyssnade på väldigt mycket mer ny musik för. Det gjorde du också, skulle jag vara påstå.
Ja, det är för sig sant. Men det är bara för att efter man är 24 så börjar man inte konsumera något nytt.
Jo, jag konsumerar bara nya saker.
Nej, det är it's a thing. Efter 24 så tar man inte in någon ny kultur. Nu ska jag googla okay. Det här.
Det där får stå för dig.
Nej, det står inte för mig. Det är en grej jag läste någonstans och det gav mig ångest.
Men Michelle, har du sett hur jag ser ut?
jo. Men det finns såklart undantag. Personer tack. Som försöker alltså, livskrisa tack. Sig igenom.
Va? Hallå? Nu bryter det lite här.
New music. There's a magic age when you find your musical taste according to science. There's a critical period for learning a language, so too is there a critical period for learning your musical tastes. It starts at 14 and peaks at 24.
I call bullshit on that one.
I mean, sweaty, it's science. Did you not hear me read the word science in the title?
Fuck. Men tack för den enlightenment att jag är gammal. Puss.
Men jag vill bara läsa något mer citat, för det här är så intressant. Pubertal growth hormones make everything we're experiencing, including music, seem very important. We're just reaching a point in our cognitive development when we're developing our own tastes. And musical tastes become a badge of identity.
Well, I'm glad att jag reachade 24 i en tid när vi hade bra musik. Sa alla gamla människor någonsin.
Ja, för att jag, sen jag fick reda på det här har jag slutat anstränga mig. Det var efter jag läste den här studien för första gången som jag bara gav upp och accepterat. Men då blir det Gwen Stefani i resten av mitt liv. Och Pussycat Dolls.
Skönt. Okej, Michelle, jag kommer läsa ett statement. Mm. Och sen så vill jag att du gissar varför det här var gjort, alltså issued the statement, och vad det är som personen har lagt ut. Och sen kommer jag skicka till dig vad det personen har lagt ut, och så vill jag att du summera lite åt oss, okej?
Okay? Jag lyssnade halvt, men vi börjar så märker vi.
Ja, det var tråkigt. Vi försöker. At the time, I thought I was speaking out against violence. But I have since learned how offensive and hurtful my words were. It's why I deactivated that account, more than a year ago, and why I continue to try to learn about perspectives different from my own. I regret these posts, and I'm sincerely sorry for the pain caused.
Det är den mest omöjliga leken någonsin. Literally all celebrities. Det här är a joint statement från alla kända personer som någonsin levt de senaste 5 åren. Vem är det?
Nej, men det här är från Jenny and Gwen, som är en del av Real Housewives of Salt Lake City.
Åh, konstigt att inte kunde ta den.
Men det här har faktiskt varit en jättestor nyhet den här veckan och förra veckan.
Stor nyhet för alla noobs kanske.
Alltså nu vill jag också påminna dig med att typ 2/3 av våra lyssnare tittar på de här skit-tv-serierna.
Tonsar hela bunten.
Så att, just go with it. Vad tror du det hon har lagt ut?
Kanske så här, ha på sig Native American fjädrar eller något.
Ooh. Nej, inte alls. Det var ändå men det var en bra gissning, för det har ju hänt förr. Jag kommer nu skicka över. Jag kommer skicka dem till dig på sms. Går det bra? Mm. Eller vill du ha det på internet?
Nej, men kör sms. Max har ju försökt få mig att kommunicera med honom endast via en app som är via sms. Och inte via Facebook, Instagram, Twitter, TikTok och sms. Och jag har varit så duktig. Problemet är bara att jag aldrig kollar mina sms. Vänta, jag förstår inte. Det här är skärmdumpar från gamla tweets från henne, eller?
Precis, hennes sociala media-accounts.
Och kvinnan heter Jenny Nguyen.
Mm-hmm.
Okay. Hon har lagt upp en meme där det står: I'm sick of people saying cops need more training. You had 18 years to teach your kid it's wrong to loot, steal, set buildings ablaze, block traffic, laser people's eyes, overturn cars, destroy buildings and attack citizens. Who failed who? Det här var 2020.
Mm, vad hände 2020?
Ja, det vet vi ju alla.
Mm.
Och sen har de, det här är Facebook alltihop.
Mm-hmm.
Är det en stängd Facebook-profil?
Nej, den var öppen.
Ja. Och så är det en bild med texten: Cops lawyers make bombshell claims in George Floyd case. Bodycam shows Floyd ingesting fatal amount of drugs before arrest. He died of overdose. Ja, jättebra att hon delade den. Och sen en bild där det står: If you follow the officer's orders, you won't get shot. Ja, det var illa.
Ja, det var ju det.
Det här var riktigt dåligt.
Det för också så här, det här var liksom, nej men det var ju 2020.
Mm, ja men det var liksom mitt under
peak.
Black Lives Matter.
Black Lives Matter. Så då vill jag bara att vi circle back.
Det är också den, if you follow officers' orders, you won't get shot. Man bara, That's literally what they're claiming isn't the case though. That's like literally what the protests are about. But
och därför tycker jag det var intressant att hon alltså började sin ursäkt med meningen: At the time I thought I was speaking out against violence.
Ja.
Det är ju en analys.
Mm-hmm.
Man kan göra om sig själv.
Konstigt
hon blev sparkad.
Konstigt att det hände nu och inte när hon delade då.
Ja, men då var hon inte känd. Hon var en ny stjärna.
Jag
år,
hänger
ja.
Med.
Ja, ja, ja. Nej, men här har vi grävt fram.
Hon hann vara känd i 1 år. Boom. Lite internethistorik. Cancel.
En säsong till och med. Så inte ens ett år.
Mm.
Och på säsongen så var hon ju väldigt vocal om när en annan cast member sa racial things om henne.
Mm.
Så att då tänkte man ju att hon var en sådan, en kämpe.
Mm-hmm.
Och sen så läckte allt detta. Hon har blivit sparkad. Och då postade hon att hon skulle gå live och berätta sin del av historien. Vilket...
sin del av historien, ja.
Ja. Nej, men hon gick live och hade då en token black person med sig i soffan.
Ja, men det här såg jag. Yes. Ja. Där det yes. satt bara en svart kille bredvid henne under hennes Instagram live. Sa han någonting?
Ja, han var tydligen någon form av jurist.
Okej. Okay. Great.
Men det är också du och jag. Så att
det. Just det. Vem är inte jurist idag? In today's day and age. In this economy, who isn't a lawyer?
Men det som har hänt den här senaste, de här dagarna har ju fått fans att återigen prata om problematiken med Real Housewives franchise. Att det här är ju inte första gången som racial slurs is happening. Det har ju liksom hänt on camera i flertalet avsnitt. Och att tydligen så sa man lite skämtsamt att okej, det var här gränsen gick, när det alltså då tekniskt sett inte var, men då var det igen, det är inte en white woman som gjorde det, utan nu offrade man liksom the Asian one. Mm. Att man liksom inte håller folk till samma standards. Jag menar, vi alla vet ju när Luann 2018 hade blackface på en hel fest.
Toppen.
Absolut. Hon var så då utklädd till Diana Ross.
Mm. Och hon fick... det, ja.
Nej, hon är fortfarande med. Mm. Absolut. Fortfarande en cast member. Och då, bland annat så skriver Vox, nu har jag lite citat, inte översatt. The Real Housewives franchise exists because Bravo casts women who possesses an embarrassing amount of wealth and a mortifying lack of shame. The latter allows the women to hurl drinks, insult each other's husbands and loved ones, and mock each other's financial situations on television season after season. As Bravo has found, chronicling the intersection of affluence and shamelessness results in a cast members who exhibit a wide range of awful behaviors, including racism and bigotry. Mm. Vilket så, först kan man då säga, men kom igen, det är klart att man måste kunna kasta roliga, rika kvinnor som gör bort sig utan att de är homofober eller rasister.
Mm.
Kan man ändå tycka borde funka. Men som de skriver i den här lilla analysen, they've built a perfect machine for humiliating the rich while still allowing them to feel like winners. It's a voluntary Hunger Games for aspiring socialites. Vilket jag tycker pinpointar väldigt mycket om vad det är för typ av franchise egentligen. Och det man då liksom menar på är att, och det är också detta som alla förståsigpåare som skriver artiklar om detta har svårt att greppa. Därför att det är så här, är det equality att man vill att folk ska liksom skämma ut sig och vara dåliga människor på det, sättet? Men samtidigt är det klart att alla ska göra det. Hur ska vi hantera den här typen av franchise när den liksom inbyggt belyser ofta väldigt rika människor som ofta, tyvärr, kanske inte har världens mest fräscha åsikter. Jag menar, och skillnaden också på innehåll och hur man pratar om innehåll. När det är liksom i Potomac, vilket är en all black cast, när de bråkar med varandra, då är det ofta fans som blir arga och tycker att de beter sig fel. Medans när du har scener i till exempel Real Housewives of Beverly Hills, där Lisa Rinna literally slår sönder ett glas och hotar sin castmate, så är det en iconic scene.
Mm. Never. Don't go near my husband ever. I f***ing lost my f***ing marbles. What the f*** does Kim Richards know? What does she know about Harry? What did he do? She doesn't even know my husband.
Är det bara programmet som har issues? Eller är det kanske också the fanbase?
Mm-hmm.
Var går analysen? Hur ska vi klara av detta? Och en annan intressant grej, men nu när de sparkade Jenny, är att tidigare när du blev sparkad från serien för diverse olika saker så filmas det aldrig. Alltså du blir liksom så här, i skymundan så försvinner du från tv-serien. Det här är första gången de gör en grej av att filma så att kamerorna rullar när hon blir sparkad från the franchise helt enkelt.
Mm. Är det så på att de upptäcker de här, eller de filmar, man får följa först när hon blir viral eller när hennes problematik belyses och sen att hon får bli sparkad Och att ja. Den dramaturgin blir en del av serien.
Ja.
Mm. The cancellation. Det är liksom den nya dramaturgin. Att det är istället för a meet cute och sådana klassiker så är det and then it's the cancellation period.
Ja, men jag tänker också att det egentligen är lite åt det hållet de går, eftersom att de dels hade hela Erica Jane historien spelades ju inför kamerorna, och i Salt Lake City den här säsongen så har det ju varit Jen Shah som då är The Feds showed up i avsnitt 1 och skulle gripa henne för att hon då är anmäld för att ha lurat kvinnor och äldre på pengar på kreditkort och på så sätt fått sin rikedom på det sättet. Allegedly.
Det är som att innan var det vi tyckte var underhållande, men reality var ju ofta scripted.
Ja.
Och vi går inte på det lika mycket längre, medan nu är vår ultimata form av underhållning när det är riktiga skandaler som faktiskt är fruktansvärda, och vi får se någon bli cancelled authentically. Alltså deras liv blir verkligen
förstört
på några minuter. Det är den underhållningen vi vill ha, så nu är det hela reality-serier kommer gå ut på. De skulle inte ha slutat med Paradise Hotel utan kept it rolling.
Ja, nej, men alltså, och det kan jag väl också tänka lite att det är också för att demografin, eller så här, samhället och vad man tycker är underhållande har förändrats. Därför att man får inte glömma att liksom så här, Real Housewives of Orange County som var den första, den hade liksom premiär on the backs av att The Hills slutade sändas. Och då tror jag, utan att verkligen vara mig ta för mycket vatten över huvudet här, då tyckte typ publiken att det var lite kul med folk som var lite rasistiska och hade lite obekväma åsikter. Det var liksom en valid underhållning helt enkelt att titta på. Men det är inte det längre. Det är liksom, det är ingenting man skrattar åt, och därför så har de nu upped their game 100% som du säger, och nu hittat den här nya cancellation.
Hur håller man det PK samtidigt som man gör det super super dramatiskt och juicy, och då har de kommit på det här, det ultimata receptet.
Ja, och jag menar, alltså, det är ju, Salt Lake City är ju en av deras, den har bara gått 2 säsonger och är redan typ den mest lyckade bland fans. Och även folk som inte ens tittar på de olika serierna vet typ om sakerna som händer i den här. Så de har verkligen lyckats jättebra, och jag tror nästa säsong kommer att bli minst lika spännande.
En tweet dök upp i min mobil som var viral. Fruktansvärd inledning.
Så stark inledning. Jag tycker du fortsätter på den.
Nej, det var jättedålig.
Jag säger exakt.
Jag såg en tweet häromdagen. En viral sådan. Som löd: varför är alla filmer 3 timmar långa nu för tiden?
Wow.
Jag tänkte, det undrar jag med. Eller är de? Okej, sure. Känns som det. Jag håller med. House of Gucci. Lång.
Ja. Dune.
Lång. På tok för lång. Ja. Case in point. Och så började jag läsa svaren på tweeten och tyckte att typ varje svar jag såg var jätteintressant.
Oj, ja.
Så nu har jag samlat alla dem och tänker att jag läser upp flera och sen får du säga när det blir tråkigt. För jag tyckte... Ja. Alla var intressanta.
Wow.
Okej, första. Because every director thinks they have something that needs 3 hours to say. And if a few 3-hour movies do, and if a few 3-hour movies do well, then studios think that's what the people want, and stop telling directors to keep movies to 2 hours. Okay.
Nej, jag tror faktiskt att folk har velat göra långa filmer i flera årtionden.
Jo, men det är inte det de menar med den tweeten. Det de säger är att i och med att det var några som långa filmer som gjorde bra på box office, så antar...
Men det har de gjort för också. Så det är ingen nyhet att långa filmer gör bra på box office.
Ja.
Men de kanske är mer trendkänsliga nu.
Precis.
Ja.
what the hell else are we doing now? We all watch them at home with a pause button, our own food and bathroom, and can resume tomorrow if we want. Why not tell the whole story instead of compressing it to make it easy for a theater?
Preach.
Because people are paying a small fortune to go to the theater, and making them longer makes them feel like they're getting their money's worth. There was a time when theaters had only two or three screens. Shorter runtimes mean more showings. More showings mean more ticket sales. Once there were more screens, VHS still capped runtimes. I remember films like Titanic were actually two cassettes. That's extra hardware, extra cost. I think the bigger question is, why are series 8 episodes long nowadays? Separat tråd. Nu är vi inne meta. Svar på den kommentaren. I remember hearing it's because these ideas are actually pitched at movies, but streaming services need longer viewer engagement, and so they stretch the premise of a 2-hour movie into an 8-hour show to keep viewer engagement up over time. Rakt av att det är så det funkar. Nu återgår vi till originaltråden.
Just det.
I think it must be that critically acclaimed movies tend to be longer. So studios falsely think if they make their latest longer, it'll be regarded as better.
Mm.
I read somewhere, a longer running time is likely to make it come off as a big epic movie, something special, which in turn will incentivize people to pay for tickets and make that visit to the theaters again. Perceived bigger bang for the buck. Film and TV have a cyclical relationship where one always has too much influence over the other. And right now, we're in a prestige TV cycle that's all about intricate, serialized storytelling, which film apes at the expense of narrative compression, montage, and visual storytelling.
Där tror jag vi har det.
Någonting.
Mm.
Jag har ett par till.
Ja, men en sista.
Jag har två till. Klipp bort den som är minst intressant. Through high-quality TV shows with long story arcs, the viewer got accustomed to ensembles of complex characters that undergo various developments. If you want to come close to this without relying on heavy-handed tropes, 19 minutes just isn't enough time, I guess.
Men jag har en egen analys. Vet du varför de är så långa nu?
Do tell.
För vi har inga romcoms längre.
Jo, men det har vi.
Du kan... Vad sa du?
Det har vi ju, fast inte...
Ja, men de är inte lika bra.
Nej, precis. Som vi pratade om innan, att folk går inte till bion för att se romcoms. Så det som man satsar på som biofilm är action och thriller och superhjältefilmer, och de är överlag långa. Därför tänker vi att alla filmer är långa nu för tiden.
Precis. Det enda som går på bio nu är ju liksom, ja, men det är science fiction eller Superman.
Fast
eller
det känns
action.
Som att på sistone så har det ändå varit en del andra filmer. Men,
ja, men okej, okay, House of Gucci, du ska prata om en jättelång historia. Det är klart som fan att den kommer behöva vara 3 timmar lång. Men
Nej, det hade den verkligen inte behövt vara. Men jag undrar hur långt den här nya Diana-filmen är med Kirsten Stewart. Hon ska tydligen vara fantastisk i den filmen.
Vägra se.
Ditt hat mot Kirsten Stewart är så obefogat. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Du vet väl varför jag hatar henne så mycket?
Varför?
För att hon är lesbisk.
Ja, men... ja, okej. Okay. Fair enough. Väldigt befogat.
Tack.
Ja, du... Ja, nu ska vi se. Hur lång är den? Ja, den, även den filmen, Spencer, är 2 timmar lång.
Ja, men 2 timmar är ju en vanlig längd på en film. Jag förstår
innan var de 90 minuter. Var en standardfilm.
Snälla röra, de var typ så här 1:45. Det är för att folk inte går in på reklamen längre.
Ja, och Max, och det är min poäng. Att längst ner i den här tråden så är det någon som skriver: ja, jag tänkte också samma och skrev ett långt svar om varför jag tror att det ser ut så. Sen samlade jag lite data och har här en... vad heter det? En graf där vi kan se att filmer inte alls blivit längre på sistone.
Nej. Toppen. Då hade vi rätt.
Sen hade han någon teori om att det är en Mandela-effekt. Typ att vi alla kollektiv minns fel.
Okej.
Okay. Men det är också många långa filmer. Vad vet
absolut.
Jag? Har jag berättat om när jag gick på bio och kollade på Australia? På dejt. Jag gick i sjuan. Då, nu är det anekdot-dags.
Sjuan?
Jag gick på dejt. Jag tror att jag gick i sjuan eller åttan. En kille som var väldigt kär i mig hade skrivit flera kärleksbrev. Mm-hmm. Ja, så höll man på den internationella skolan. Och
på 10-talet.
Back in the early 2000s. Och så gick jag med på att gå på dejt med honom. Och vi väljer Australia med Nicole Kidman. Mm. Vi alla minns. 3 timmar lång.
Mm.
Jag lärde mig tidigt att ska man på biodejt med en kille man inte vill gå på dejt med så väljer man den kortaste möjliga filmen.
Aha.
Några minuter in i filmen så gör han den här klassiska
sträcker på sig,
gäspar och lägger armen runt mig. Jag, helt ointresserad, jag inser att när man hör den här historien tänker man, Michelle, varför, du är inte skyldig honom att gå på dejt bara för att han har skrivit kärleksdikter till dig. Men ja, jag visste inte det då.
Nej.
Då lägger han armen runt mig. Jag vill ju inte luta mig mot honom och liksom cuddle up som man måste göra om man har armen runt någon. Så jag sitter och lutar mig i motsatt riktning från honom. Så hans arm svävar lite stelt över mina axlar som är 1,5 meter bort.
Mm.
Men sen tiden går, efter ett tag så tar han bort armen. Jag tänker thank god. Men nej, han har inte slutat. Han skulle bara sträcka lite och så gör lite så här ljud. För jag märkte, oj, nu har han ont i armen. Men back we go. Tillbaka på min axel. Dagen efter i skolan, Max, så är han sen till första lektionen. För att han har varit på vårdcentralen och fått bandage för att blodcirkulationen har stannat i hela armen. Resten av min tid på högstadiet, så fort någon kom till skolan med bandage så ropade alla, har du varit på dejt med Michelle? Det var my signature thing. Vi går till vårdcentralen efter en dejt med mig.
Du hade behövt ha ditt feminist
awakening.
Tack.
Lite tidigare. Ja, det hade verkligen behövts. Men hade jag haft en så här bra story då? Nej.
Nej,
jag tror inte det.
Så sant.
Så värt.
Tror du han är gift och har barn idag?
Jag tror faktiskt det. Jag minns att han... det här är så pinsamt om man har det här. Men jag minns att jag och mina kompisar... Nej. Jag tänkte säga det.
Okej, det dog precis, eller?
Oj, det hade vi tur.
Okej, allihopa. Vi kommer nu säga ett outro via högtalare eftersom att Michelle Hallströms mick dog.
Ja, det gjorde den.
Klassikos.
För den här veckan, gänget. Ni lyssnar på Aftonbladet en vecka innan på torsdagar och sen... I vanliga fräden på tisdagar. Tusen tack Aftonbladet.
Tack Aftonbladet.
Tack Max Rysell.
Tack Michelle Hallström. Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.